Tjena och varmt välkomna till Tutto Balutto. Det är torsdag den 15 december och nu återstår det bara två matcher av detta världsmästerskap. På lördag så gör Kroatien och Marocko upp om bronspengen innan vi får en riktig superfinal på söndag. 16.00 svensk tid. Leo Messis Argentina mot Kylian Mbappés Frankrike. Detta står klart efter semifinalerna igår onsdag och i förrgår tisdag. Wilbur José.
Amen.
Vad känner du? Vad tänker du? Vad rider din svinkalla torsdagsmorgon hemma i Sverige när du blickar tillbaka på de här matcherna?
Nej, men det är väl lite tudelat som det alltid är efter två stycken semifinaler i världsmästerskap som spelas var fjärde år. Man får ju så få chanser, det är det första jag tänker på, att spela de här matcherna, och det blir alltid, har det ju blivit i alla VM i alla tider, så blir det ju alltid sista chansen för någon att vinna, någon stor stjärna att gå hela vägen. Det var Cristiano Ronaldo och det var Leo Messi som var de två stora stjärnorna som gjorde sina sista stora mästerskap här i Qatar. Och sen också för Marockos del, som gör en så bra match som de gör mot Frankrike, att det kanske var sista chansen, nu får alla marockaner ursäkta, men där det var liksom deras träffmästerskap i alla fall under ganska många år framöver. Och alltså, det är en match kvar nu, det finns en bronspeng att hämta hem och en bronspeng att peka på när man har gjort någonting historiskt. Men att de ändå var, jag vet inte hur nära du tycker att de var, men ändå att de gav det en chans. Och det hade inte varit konstigt om de hade liksom kvitterat och tagit sig vidare på ett straffdrama och gått hela vägen till en final. Men också, får vi se, alltså Kroatien med deras... Om man blickar tillbaka på vad de har gjort sen de fick börja spela som ett enat land i slutet på 90-talet, och där är det lite tvärtom. De känns ju lite här för att stanna, och sen så får man väl se hur nästa generation, hur bra den blir, och när Luka Modric slutar vad det får för impact på laget. Men det går kanske inte att använda samma logik på Kroatien om man blickar framåt, med tanke på hur långt fram de har varit i mästerskap hela tiden. Nu när man är i en bronsmatch förra mästerskapet, så var man i en final mot Frankrike. Så där får man ha lite respekt framöver, även om jag inte tror att det kommer gå så här bra under ett par mästerskap framåt.
Nej, men jag försöker dechiffrera det du precis sa och känna efter i magen om det känns ifall jag håller med eller ifall det känns som att jag inte håller med. Jag tror att du å ena sidan sa att Kroatien är här för att stanna, men å andra sidan sa att det kanske inte kommer gå så bra som du har gjort för Kroatien i de
Nej,
senaste
så här,
två turneringarna.
Det hade varit ologiskt att sitta här och prata om att Kroatien som 2026 inte kommer gå hela vägen till en semifinal, med tanke på hur långt fram de har varit hela tiden. Men min magkänsla säger att när nu Modric förmodligen gör sitt mästerskap i den här formen som den här spelaren, då kommer det tomrum. Och jag tycker också att det här mästerskapet kanske man inte var lika bra som man var under 2018 i Ryssland. Jag menar inte att man inte förtjänade det, men jag tror att det blir tuffare framöver i alla fall för Kroatien. Så magkänslan säger någonting annat, men det argumenten som jag använder är inte superstarka.
Ja, fast jag tycker ändå de håller. Jag tror, alltså, Kroatiens resultat i den här turneringen, säg att det skulle sluta med en bronspeng, det är ju en otrolig överprestation sett till både material men också hur matcherna artat sig. Alltså, minns väl Lukakos andra halvlek i den tredje och sista gruppspelsmatchen. Det räcker med att han sätter en av de lägena så är Kroatien ute redan i gruppspelsfasen. Alltså, det har jag burit med mig in i slutspelet. Man hänger ju mot repen långa stunder mot Japan. Jag säger inte att man liksom gick vidare oförtjänt från den åttondelsfinalen, men hade Japan löst det så hade jag absolut inte protesterat och sagt vilket jävla rån. Mot brassarna så är det ju, det var vi inne på i senaste eller näst senaste avsnittet när det nu var, att det är ju Brasilien själva som bara liksom slarvar bort det avancemanget. Och nu mot Argentina så tycker jag att man förvisso gör en bra inledning på matchen. 20-25 minuter så tycker jag att Kroatien är det spelförande laget. Jag tycker att man är de som visar absolut mest. Men hur många gånger har man inte sett sådana matcher de senaste 3-4-5 åren där det mindre favorittippade laget är de som tar tag i matchinledningen till dess att matchen har satt sig i ungefär 20-25 minuter. Sen så kliver favoriterna in på ett annat sätt. Nu får de ett mål, ett omdiskuterat sådant med sig, med den där straffen. Frågar man John Alvbåge så är det ju liksom, det är turneringens rån. Andra tycker den där straffen är solklar.
Men den är 7 av 8 tror jag. Jag tror att den, alltså 7 av 8 domare blåser den. Jag tror att 8 av 8 VAR-domare tar den.
Ja, jag är inte lika säker på att dels 8 av 8 i VAR-rummet tar
okay,
det.
7 av 8 då?
Jag tycker 7 av 8 är lite högt på tårtskalan.
Okej, okay, vad tycker
jag
du
skulle
då?
Nog, alltså, jag tror att man kan, alltså man kan verkligen uppfatta den där situationen på olika sätt. Om du som domare har en position där du uppfattar att Julian Alvarez ostört får ta avslutet och sen brakar in i en målvakt som fram till dess att avslutet tas, ja, men såklart måste få komma ut och göra sig stor och positionera sig på en ledig yta. Jag tycker också att det går att se och uppfatta att Livakovic på något sätt ska ta ett steg åt sidan och sätta ut benet. Men jag tycker också ju fler repriser man ser så går det att uppfatta som att han försöker göra sig stor. Sen handlar det om vad då? En tiondel av en sekund innan Alvarez brakar in i det där benet som är utsträckt. Men det är inte utsträckt för att blockera hans väg, utan det är utsträckt för att han ska göra sig så stor som möjligt. Jag tycker verkligen inte heller att det går att argumentera för att Julian Alvarez försöker springa runt Livakovic och nå bollen. Alltså att den fortfarande är i spel i Alvarez aktion. Han tar ett avslut, ett misslyckat sådant. Och sen så, jag säger inte att han liksom så här, han förstärker nog inte ens. Han går ner såklart av kontakten. Men att påstå att Livakovic liksom förhindrar Alvarez att ta bollen på andra sidan honom.
Nej, men han behöver inte förhindra. Det räcker liksom, med att det finns bara kontakt och våld och bollen fortfarande är inne på planen för att domaren ska ta straffen så att säga.
Jo, absolut. Jag säger bara att
jag tycker att
den där situationen är jävligt svår. Just för att det finns argument som håller verkligen i båda ändarna.
Men vad landar du i för tårtskala då?
Nej, men jag skulle nog säga att 5 av 8 blåser.
5 av 8 blåser, och hur många käkar tårta upp i varummet?
Jag tror att när det då är 3 av 8 som inte blåser, så tror jag att 5 av 8 gånger, alltså där gäller samma tårtskala slutsats i varummet om de måste förhålla sig till att domaren inte blåser. Så att jag tycker den är knepig. Det skulle komma till i alla fall att från 1-0, jag menar, det är liksom värsta tänkbara för Kroatiens del händer ju, att 2-0 kommer omgående och efter det så är det ju över. Och för att knyta an då till det du sa initialt här om Kroatiens run och eventuella liksom nyvunna position som ett lag som kommer till medaljmatcher i VM var och varannan gång.
Är de Atletico Madrid att det möjligtvis i landslagssammanhang?
Nej, jag tror inte det. För jag är helt övertygad om, precis som jag har känt hela den här turneringen, och det är därför jag rabblar de här små marginalerna som har ramlat rätt på deras sida, att det här
är en generation. Atletico
Madrid
har väl också små marginaler?
Fast inte på samma sätt. Där är det ju mer, där tycker jag mer att det är liksom, det är ju systematiskt Diego Simeone styrt. Alltså det är ju han som med sitt spelsätt, med sitt snåla spelsätt, alltid kan störa de absolut bästa och vinna de där matcherna med uddamålet. Men när det kommer till Kroatien, alltså de var ytterst välförtjänta VM-finalister för 4,5 år sedan med den supergeneration de hade där och då. Dels så var liksom det där mittfältet 4 år yngre, men framförallt så fanns där också Ivan Rakitic, det fanns Mario Mandzukic längst fram. Det fanns en bättre helhet. Visst, nu är Guardiol ett oerhört starkt bidrag till den här generationen, men över hela banan så tycker jag att Kroatien är ett sämre lag, och jag tycker att det har märkts i många matcher, och jag tycker också att de har haft marginalerna på sin sida som gör att de även i år kan ta en VM-medalj. Så jag är inte alls lika övertygad om att vi kommer se Kroatien i en VM-semifinal, precis på samma sätt som jag inte heller är övertygad om att Marocko liksom är här för att stanna. Däremot så tycker jag att Marocko igår igen bevisade otroligt kompetenta man är som fotbollslag. Dels defensivt men också offensivt. Mycket mer så än vad väldigt många har fått uppfattningen och bilden av. Men som du mycket, mycket erfaret och kunnigt nämner, så är det ju också så jävla små marginaler som du ska få träff på. Det har ju faktiskt varit, jag har inte sett några XG-siffror igår. Men jag kan tänka mig att om man inte förlorade den matchen så var det i alla fall väldigt jämnt med tanke på Frankrikes chanser där strax efter 1-0 i den första halvleken.
Sen får man får inte glömma bort en sak heller, det är att om 1-1 kommer, då blir det en annan matchbild.
Herregud.
Jag tycker det är ofta man glömmer i fotboll att så här, men gör de 1-1, de har flera chanser, borde gjort 2 och 3 mål, men de förtjänar att gå vidare. Men när 1-1 kommer, då blir det en annan matchbild, då blir det Frankrike som kommer gå för och då får vi en helt annan match, så det är svårt att spekulera i. Nu går man ju bara på de chanserna som Marocko hade för att reducera eller kvittera, men det kan man ju inte heller
exakt
göra.
Men de kan man ju aldrig, nej, man kan aldrig ackumulera ihop dem, nej, till att således borde de ha gjort 3 och vunnit med 3-1, för alltså, precis som du säger, det är väl klart att då hade ju matchbilden svängt och Frankrikes incitament i den också. Men samma sak gäller ju för de där Giroud-chanserna. Alltså jag menar, står det 2-0 efter 20-25 minuter, då kan det ju liksom å andra sidan sluta 4-0, för då tror inte jag att Marocko liksom orkar samla kraft för att försöka bestiga det berget.
Toto Balotto är sponsrade av Samsung TV. Och nu, idag, efter en härlig höst med Samsung i Toto Balottos rygg, så vet ni att de har en TV för precis alla behov. Alla personer, de har såklart också storlekar som passar till alla rum. Jag vill idag slå ett stort slag för tvn som heter The Frame. Här där jag sitter i studion har jag en 32-tums. Utanför på kontoret har jag en snygg The Frame som ser ut som en tavla när den inte är på, så att säga. Jag har på kontoret en massa snygga fotbollsmotiv. Och sen så är det då den snygga ramen runt om som gör att den verkligen ser ut som en tavla. Årets modell, 2022 alltså, den är dessutom matt, så att den här känslan av att man verkligen tittar på en tavla blir ännu starkare. Den finns från 32 till 65 som jag sa, men hela vägen upp till 85 tum. Så det här är en TV som jag tycker, visst, den passar jättebra på vårt snygga kontor, men den passar ju perfekt i ett vardagsrum också, just för att den är så snygg och man vill att den ska smälta in lite. Den har också den otroliga funktionen cloud gaming, så du behöver liksom ingen konsol ikopplad, massa sladdar och massa grejer, utan du bluetooth-connectar bara en handkontroll och sen så laddar du ner spelappen och sen är det bara lira på. Så gör min dotter Stella i sitt rum till exempel, där hon har en 43-tums The Frame. Så att The Frame, varm, varm rekommendation. Utöver det så vill jag också varmt rekommendera en annan TV som jag har i just mitt vardagsrum hemma. Neo QLED. Den kan placeras i vilket rum som helst. Vardagsrummet, sovrummet, gamingrummet. Den passar till vilken person som helst. Till exempel gamingentusiasten, eftersom den också har cloud gaming. Men det fina med den här också är att det är så snabb och skarp bild med en massa smarta gamingfunktioner som bland annat reducerar att det laggar. Och att spelenheten levererar optimal bild i varje scen. Det lyfter liksom spelet till nästa nivå. Den har bildförhållanden som ger den extra skärmvidden du behöver för att maximera spelupplevelsen. Den har också multiview så man kollar på TV och mobilinnehåll på samma skärm samtidigt. Oavsett om du har livescore på till exempel eller videoguider för spel så kan du helt enkelt ansluta mobilen till skärmen på ett helt nytt sätt. Denna TV finns från 43 till 85 tum. Jag tror att det är många som borde kika lite extra på den. Gå in på totobaluto.samsung.se och kolla vilken TV som du tycker är bäst. Toto Balotto är sponsrade av Flowlife. Känner till Flowlife? Jag tänker de som har varit med ett tag gör det säkert. De gör ju återhämtnings- och massageprodukter i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter som till exempel Flowgun som säkert några har hemma. De har också fått utmärkelser i ett flertal sådana här bäst i testundersökningar. Och om inte det vore nog då för att verkligen gå i god för deras produkter så sponsrar de också flertalet allsvenska fotbollsklubbar som bland annat AIK, Djurgården och guldmedaljörerna Häcken. Jag älskar deras Flow Pillow. Den är otroligt skön, så värme, lite massage och sådär som man kan ha i nacken när man ligger. Ja, men det kommer ju sådana tider nu med jul och sånt. Men deras Flow Feet, alltså en fotmassage, den är helt otrolig. När den trycker på i hålfoten, ja, då mår man i alla fall efter. Det är bra tryck i grejerna. Jag tänker att Flow Life, Flow Pillow, Flow Gun, Flow Feet och så vidare, även i deras träningsredskap, är grymma julklappar. Så kika in på flowlife.com, där har de just nu en massa fina deals. Så in på flowlife.com, vi säger stort tack till er. Terve, terve, kitos och allt det där till Kårauta som har varit med hela året. Ni är ju fantastiska. Nu är det inte långt kvar till julafton, hörni. Men än finns det tid att köpa de sista klapparna. Och med förtursrean så kan man faktiskt verkligen fynda nu. Kårauta förespråkar ju gärna sånt som finns kvar under en lång tid efter julen. Sånt som man faktiskt kan ha nytta av på riktigt. Och sånt som sätter guldkant på livet och vardagen. Så glöm inte att man kan köpa en julklapp till flera och även gå ihop för att köpa saker tillsammans. På Kårauta finner man de perfekta presenterna till nära och kära. Jag tänker på hemmafixaren, som jag alltid gör när jag tänker på Kårauta. Där finns ju verktyg och precis alla tillbehör. Men det finns också till exempel gasolkaminer för livsnjutaren och så vidare. Glöm heller inte att gå med i Kårautas kundklubb och ta del av alla deras otroliga erbjudanden som man får. Och då dessutom fynda före alla andra innan mellandagsrean. Besök närmsta butik eller kårauta.se. Huvudjola! God jul!
Men vi kan väl bara ta lite mer match för match då. Och börja med att konstatera att Roman Seis alltså kommer till spel. Jag såg för några veckor sedan, var det kanske 10 dagar sedan, efter åttondelsfinalen mot Australien, att du hade lagt ut på vår Insta ett par gubbar som hade ställt sig upp från sina rullstolar när Messi höll hov.
Klassisk napolitansk övning.
Ja, och så hade du väl skrivit typ julmiraklet i Doha.
Exakt.
Att Messi, han får förlamade människor att kunna stå igen.
Ja.
Men det måste ju varit något liknande mirakel vi såg igår när Saiz leder ut trupperna.
Ja, det var otroligt faktiskt. Men det höll inte.
Nej, det höll inte, och det höll ju på att kosta väldigt, väldigt mycket. Alltså hans skada tror inte jag förhindrar Theo Hernandez 1-0-mål. Men du ser ju bollen som rinner fram till Giroud när han blir fri och drar den i stolpen. Alltså, hur den studsar över Saiz som har noll kräm att hoppa upp och förhindra den bollen. Alltså, han måste ha känt där och då, om inte då Regragui liksom från sidlinjen bevittnade det här och kände ta av honom, ta av honom. Det kommer aldrig gå det här.
Nej, för det spelar ingen roll vilken stor fotbollskunskap du har. Om du inte kan hoppa och springa, då har du ingenting på fotbollsplan att göra.
Och det blir ju någonstans alltså så här, oansvarigt av dig som lagkompis att liksom sätta resten av gänget i den sitsen. Alltså, det finns ju en gräns där du till slut förstår att alla andra spelare i den här truppen är ett bättre val som sista utpost i den här backlinjen än vad jag är nu. Men hur sen så gärna finns det ju, jag än vill spela,
jag vet,
det här
men det finns ju något idrottsromantiskt med att han faktiskt står där i en VM-semifinal mot regerande mästarna Frankrike och tänker spela den matchen. Alltså Niklas Kulti, Davis Cup final, låret har gått paj, spelar ändå klart, håller på att vinna den. Alltså man jobbade ändå, sägs där, och hoppades att det skulle hålla, att de skulle hålla tätt och att han skulle få så jävla mycket adrenalin att han inte kände av den skadan och bara matade på. Det fanns en idrottsromantik, en saga på väg att ja, men kanske gå hela vägen. Den var ju aldrig på väg att gå hela vägen, men den hade varit väldigt vacker om det hade slutat med en final och han hade gjort en megamatch.
Frågan är vad han hade kommit ut i för skick på söndag då, i finalen. Herregud.
Ja, men då hade han gipsat ben liksom, spela.
Men detsamma gällde ju Najef Agherd här, alltså, som stod uppskriven i laguppställningen, men som liksom tar beslutet att nej, det går inte. Alltså, man undrar i vilket skick han var då, när han inte ens likt Seis då kommer till spel. Men jag tycker att det här är ju såklart en inställning som präglar hela Marockos mästerskap, men som också präglar Marockos slutbetyg här nu så länge liksom drömmen om en final levde. Det gick ju att se så jävla tydligt på slutsignalen där när alla faller ihop av utmattning och lika delar besvikelse, att drömmen om den där bucklan och finalen sprack. Den gör det med en sån insats så, ja. Ja, men man faller ju med flaggan i topp och det är en hedersam förlust,
men det finns inget australiskt
där och känner
nöjt med förlusten. Det finns ingen, de vet inte om där hur stor kärleken är i hemlandet. Det enda de vet är att de har förlorat matchen. Det enda de tänker på det är att de inte har tagit det hela vägen till en final, och bara den inställningen visar på att de var värda att vara i den här semifinalen. Men jämför det också med Kroatien, så är ju det här ett lag som dels har slagit ut stora nationer. Visst, Belgien har slagit ut något också, men genom hela vägen, men också förtjänat att vinna sina matcher. De förtjänar att vara i den här semifinalen med Frankrike. Jag skrev ju i våra grupper på WhatsApp efter 1-0 att oj då, nu med det här skadeläget och med tanke på att Marocko har varit i några 120 minuters matcher och pressat den där truppen och de har skador. När Saiz gick ut också från den här matchen kändes det som, i alla fall för mig, att nu faller allt. Nu blir det liksom 5-0 till Frankrike, nu flyger Mbappé in.
Vilket det höll på att bli.
Ja, men ett litet tag, men alldeles för litet tag också kan jag tycka för att inte bara prata om det som en del i en match. Jo, men det kan se ut så där. De hade momentum och det var ju precis vad det var. Det var momentum under ett tag, men sen kom ju Marocko verkligen tillbaka och orkar ju hela vägen in att pressa. Även när Frankrike gör 2-0 så har de krafter för en slutforcering, och det tycker jag är sjukt jävla imponerande.
Ja, verkligen. Och sen så blir det ju oerhört tydligt att det saknas ju, liksom hos många andra VM-lag, en riktigt, riktigt vass spets att kunna omsätta de där chanserna och det där trycket till ett avslut på mål som faktiskt räcker. För att jag menar, alltså, det är Frankrike man möter. Man kommer inte kunna skapa eller vaska fram 10 jättechanser, utan du kanske får 3-4 lägen och då måste ett eller två av dem sitta för att du ska kunna slå ett lag som Frankrike. Men jag håller med dig, alltså, matchen igår, det var väl ett jävla typexempel på hur fotboll som mental sport svänger, att det är med huvudet man spelar den här sporten allra mest, inte med fötterna. Du kan liksom lida dig igenom en 20 minuters period alla Argentina gör mot Kroatien innan de tar sig in i matchen, eller så kan man som Marocko ha lite flax med att tvåan inte kommer, och då vet man ju när man följer den matchen, när inte Frankrike utnyttjar de här chanserna och sticker kniven i Marocko och gör 2-0, så kommer Marocko. Det räcker med en hörna, det räcker med ett skott utifrån, det räcker med en rush från Hakimi eller en räd från Ziyech, så är de inne i matchen. Och jag menar, från 35:e minuten så är det ju liksom, det är ju Marockos kvitteringsjakt och ingenting annat. Frankrike har ju knappt någonting förutom fram till 2-0-målet.
Nej, exakt. Jag satt och pratade med Stella, jag satt och kollade med min dotter och jag sa att det som kommer hända här nu, det är att Marocko kommer ligga väldigt högt och de blir mer och mer desperata. Försökte förklara lite hur det funkar. Men Frankrike, de kommer kontra in både 2 och 3 mål. Och då kan man ju argumentera för att jag fick rätt, men jag trodde inte att de skulle, eftersom de gjorde ett mål, men jag hade förväntat mig fler kontringar, fler liksom så här, 3-2, 1-0, 2-1 lägen än vad Frankrike faktiskt fick. För det där målet, då hade man nästan etablerat bollen och då var ju Marocko samlade, så det var ju ingen riktig, alltså inte den typen av kontring jag hade sett framför mig i alla fall.
Nej, och jag tror att en stor anledning till varför det inte blev så många av de där lägena var just att Adrien Rabiot saknades. Och jag tyckte det verkligen det märktes. För att alltså Fofana, han är bra på sitt sätt, men det är ingen Rabiot i form av bolltransporter, men också de här snabba, längre passningarna vertikalt i djupled som sätter Mbappé eller som sätter Dembélé i djupet på de här öppna ytorna som ändå fanns. Jag tycker Tchouameni gör en bra match i offensiv riktning i det han gör där, men han har inte det här självklara, raka spåret mot mål som Rabiot kan ha. Och jag tycker att Adrien Rabiot har varit riktigt, riktigt bra, inte bara den här turneringen utan också hela hösten i ett Juventus som har gått jävligt tungt. Alltså, han har... Fan vet om inte att Rabiot liksom har utvecklats och tagit ett kliv snarare än att det handlar om någon typ av formtopp. Det känns som att han har mognat lite i sitt spel och landat i vem han ska vara på det där centrala mittfältet. Och när han får vara lite chef så blir ju han mycket bättre än när han tvingas spela en andra eller tredje hans fjol på ett centralt mittfält där det är en eller två spelare som snarare ska ha bollen än honom.
Nej, men det handlar ju om nycklar. Alltså, om du bara får agera defensivt och ha en roll bredvid någon annan som har fått alla nycklar, då är det klart att du blir begränsad också som spelare. Här har man trott på honom. Det tycker jag handlar väldigt mycket om tränaren och hur mycket, alltså självförtroende. Och alla spelare, oavsett hur professionella eller amatörmässiga de är, trivs ju med förtroende från tränarna. Och jag tror att det är helt enkelt det vi ser här. Ett bra ledarskap och förtroende från Deschamps.
Ja, nej, verkligen. Mäkta imponerad är hur som helst av Marockos insats. Inte bara igår utan hela turneringen såklart. Men på tal om då psykologi och hur mycket den här sporten handlar om mentalitet och vad som händer i skallen. Alltså, bronsmatchen kommer ju bara handla om vilket lag vill det mest. Alltså, vilket lag orkar kraftsamla för att göra en prestation och ta
det är väl
en
bronsmedaljen så.
Snarare än, nej, inte alltid.
Jo, men om båda lagen vill det lika mycket, ja, men då blir det match och då blir bästa laget vinner. Men jag tycker att det är ofta, och så har det varit i VM-historien också sen vi har haft bronsmatcher. Men jag tycker ofta att det är tydligt att det är det laget som vill mest just i bronsmatchen. Det är aldrig mer tydligt som faktiskt vinner.
Om du pratar om bronsmatcher, absolut.
Jag uppfattade... Bara bronsmatchen?
Då håller jag med dig. För att det är ju vad bronsmatcher handlar om. Jag trodde du pratade om liksom fotbollsmatcher generellt, jämt. Att det handlar om vilka som vill det mest. Där är det ju inte alltid den regeln som gäller. Men i bronsmatcher så är det fan alltid vilka liksom, vilka ställer ut skorna och vill göra någonting av den här matchen. Lex Thomas Brolin Sverige mot Bulgarien 94. Det jag skulle landa i alla fall var att Marocko med all rätta och med en stor jävla eloge har ju liksom iklätt sig rollen som, vad säger man, apostel om tron till så jävla många fler länder än bara sig själva. Och det tycker jag känns jävligt befriande och kul när det kommer till liksom fotbollens framtid. Att Marocko har ju gjutit mod i så jävla många liksom länder som aldrig har upplevt en sån här framgång förut, att det går. Inte bara ute på plan utan också strukturellt hemma i landet och typer av spelare på positioner, med förbundskaptener på positioner, med högre ledning än så. Och det behövs.
Ja, det behövs, men det är också ett resultat av väldigt hårt arbete och att man har gjort mycket rätt inom marockansk fotboll. Att man har kommit hit är, som Regragui också var inne på presskonferensen, inget mirakel. Utan det här är frukten av hårt arbete och att man har faktiskt satsat på fotbollen i Marocko. Och hade man inte gjort det så hade man inte varit här nu. Och jag tycker att det är viktigt att ta med sig att det här var inte en engångsprestation heller av detta Marocko, utan det här är ett Marocko vi kommer se mer av, och det är marockanska fotbollsspelare vi kommer se mer av ute i Europa och i toppklubbarna också. Inte bara att Amrabat följs av Liverpool och andra stora klubbar och andra i det laget, men det kommer säkerligen komma upp fler marockanska spelare. Och sen så finns det ju ytterligare en del i Marockos framgång för dem själva, och det är just det här att marockanska spelare födda i andra länder, eller marockaner födda i andra länder med dubbla pass, kanske tänker både en och två gånger innan de väljer landslag framöver, och att det här faktiskt är något, det här är någonting som man faktiskt vill tillhöra, inte bara för att man är marockan, utan man kan faktiskt också gå väldigt långt och man kan också uppleva framgångar på fotbollsplanen. Och att det då blir lättare att välja Marocko. Men med tanke på att flera av de här spelarna har i alla fall ett mästerskap till, och det finns unga spelare i det här laget också som har fler mästerskap till, måste man ändå har ju ändå Marocko befäst någon typ av plats i världsfotbollen, man ska säga, i och med den här prestationen. Sen kanske inte räcker till en semifinal nästa gång. Men för att vara lite bildlig och prata om Marocko 2026, så kan jag ju garantera att de kommer få ett eget avsnitt. I Tutski Balutski.
Om de nu tar sig...
Och då förstår alla vart de har tagit sig.
Om de nu tar sig dit, för det ska man ju säga, det är inga garantier. Skulle de lösa en bronspeng så finns det ju... Det är väl majoritet på de senaste 30 åren att bronsmedaljörerna har bränt nästa mästerskap. Alltså, Sverige brände VM 98 efter att ha tagit brons 94. Kroatien brände väl 2002 efter att ha tagit brons 98. Turkiet brände 2006 efter att ha tagit brons 2002. Jag minns även att Holland efter att ha tagit brons 2014 brände 2018. Så att ja, du hör ju själv.
Ja, jag hör, men jag vill ändå inte tro att detta är en regel, utan snarare slump.
Ja,
och nej. När jag tittar på det här Marocko, alltså, så ser jag de inte riktigt bränna nästa mästerskap. Det skulle vara en stor skräll i alla fall om de gjorde det.
Så är det verkligen. Och man gör ju sällan det med överraskningslag som har gått till en semifinal och knipt ett brons i ett VM. Att, ja, jag ser ju här att det här laget kommer missa nästa mästerskap. Det gör ju inte jag heller. I synnerhet inte nu när platserna utökas. Kanske inte i jättestora antal. Men ändå. Tillbaka till i förrgår och Argentinas match mot Kroatien. För det var ju återigen så att Leo Messi höll hov. Han gör 1+1. Går väl att argumentera för att han ska ha någon jävla assist till Julian Alvarez 2-0. Men eftersom kroatiska spelare är på den där bollen och försöker slundan den på Alvarez.
Han behöver den inte.
Nej, det behöver han inte. Men vissa kommer säkert räkna in den. Skitsamma. Ja. Det stannar på 1+1. Den där straffen trycker han ju upp. Precis så som Backe vill ha dem. Högt och hårt.
Mm.
Det är ingen idé att slå en straff på något annat sätt. Fan var det många som tror jag, med illvilja missuppfattar Backe. När han då sa som han gjorde efter att Kane missade mot Frankrike i kvartsfinalen. Eller alltså så här, förstår folk vad han menar, men man vill inte förstå, för man har bara liksom låst sig vid att...
Ja, men det finns ju alltid en möjlighet att du missar. Men försöker att slå dem, att göra det till sin grej, att slå dem högt och hårt. Det kanske är svårare... Och större risk då att man kanske missar. Men då är det större risk att målvakten tar bollen om du slår den lågt. och väl placerat så att säga, försöker prickskjuta in.
Ja, eller ännu värre, slår de här liksom antingen då Panenka straffarna eller hoppsatsstegs straffarna när du då ska liksom bara lite löst rulla bollen och målvakten kan ta emot den med foten, eller om du väljer att chippa att målvakten står kvar och bara fångar den i mål. Alltså det är så här, att missa en sån straff är ju betydligt mer svårmotiverad för dina lagkompisar, din tränare, dina supportrar. Alltså det är ju det Backe försöker sätta fingret på, att alla kan missa en straff, men att slå en straff på ett visst sätt får ju andra konsekvenser.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag tror att alla olika träff annat, också på bollen, alla
pris liksom.
Ja, men jag, även på straffar så har alla olika egenskaper, så jag tror att aldrig vi kommer få en typ av straff, en form liksom där alla vill slå en högt och hårt. Alltså Kane har ju det tillslaget. Han har en säkerhet i det också. Inte just i den här andra straffen, men Jorginho har det ju inte. Och då får han hålla på med sina straffar och så får det funka för honom. Så att jag tror ju snarare att svaret är alla olika egenskaper och sen så får man försöka göra det som man tror är bäst för en själv. Och det kommer se olika ut.
Så att, men, alltså det finns ju något oerhört narcissistiskt i att välja att i ett extremt utsatt läge liksom köra en Panenka. Det finns ju någonting, alltså, där man sätter sig själv framför laget i ett sånt beslut. För att jag förstår precis vad du menar och jag håller i stor utsträckning med.
Men det beslutet kan ju också vara att du har sett att målvakten går tidigt under hela straffavgörandet. Du kanske till och med har kollat på honom tidigare inför matchen. Du vet att han lämnar linjen tidigt och väljer att hålla. Så att jag menar, det kan ju finnas något utstuderat i att slå en Panenka också.
Det kan finnas det, men det gör ju såklart inte det. Utan att slå en Panenka-straff, det är bara ett personlighetsdrag.
Okay.
Ja, men alltså, du får gärna påminna mig om en Panenka-straff.
Panenka-straffar sitter lika ofta som en hård hög eller en välplacerad försök till en välplacerad straff. Jag tror att det är ungefär samma procent.
Jag vet, men du kan ju inte mena att det är en slump att de som har slagit i riktigt, riktigt utsatta lägen. Det är Totti, det är Zidane, det är
Marcus Rosenberg.
Jag har inte någon större bild av Panenka som person.
Nej. Han finns som never forget.
Han hatade inte speglarna. Du har Sergio Ramos, du har Pirlo, Achraf Hakimi nu då som senaste exempel. Alltså, du kan väl inte känna att det är en slump?
Nej, men du måste ju vara så iskall. Alltså, du måste ha ett personlighetsdrag. Jag skulle nog inte kalla det narcissistiskt, utan jag skulle nog kalla det ett personlighetsdrag då. Det handlar nog inte bara om att nu ska jag synas, utan att du också är kall och har det där i dig. Så du kan utnyttja din skicklighet.
Kalla mig old school alltså, men om jag hade krigat i 2 år genom ett helt kvalspel, tagit mig till ett mästerskap, väl i mästerskapet liksom, lagt mitt hjärta på bordet och slitit för mitt land för att ta mig till en åttondelsfinal eller kvartsfinal eller vad det nu är. Och så kokas allting ner till en avgörande straff och en lagkompis till mig väljer att på ett ganska nonchalant sätt slå en Panenka straff som missas. Alltså jag hade slitit huvudet av honom i omklädningsrummet kontra ifall samma spelare hade skjutit en hård straff men dragit den över.
Jo.
Jag och jag tror att det är väl det som Backe försöker sätta fingret på.
Ja, absolut, absolut. Men du, tillbaka till matcherna. Alltså, du pratade om Messis prestation som såklart är fantastisk. Han har nu gjort 5 mål i VM. Lika många mål som Mbappé har gjort. Så de två av de stora stjärnorna, de kanske två största stjärnorna. Men om vi pratar stjärnstatus så har det ju Ronaldo där, du har någonting. Men ändå, de har gjort lika många mål. Och de stora målskyttarna i de två finallagen har gjort 4 mål var. Det vill säga Julian Alvarez och Olivier Giroud. Finns något harmoniskt och rent i att det ser ut som det gör?
Mm. Verkligen. Och det finns ju också någonting i att Messi i hela sin karriär inte bara har haft det här liksom, ja, men han har inte vunnit VM, utan han hade ju också målmässigt gått utan slutspelsmål i samtliga turneringar hittills. Nu har han alltså gjort mål i både åttondelsfinal, kvartsfinal och semifinal på det målgivande passningar i 2 av matcherna, va?
Ja, ni är direkt avgörande.
Han har ju varit bäst på plan i princip varenda match för Argentina, och han leder ju det här laget, uppmärksammat från väldigt många, mer som Diego Maradona än vad han någonsin har liksom spelat sitt spel. Och att han gör en sån här turnering när det är liksom sista chansen, när allt fokus har varit på att det är Messi som ska vara den stora skillnaden. Alltså, för att prata det mentala spelet igen, så måste man ju verkligen ge det till Messis pannben, som han har fått så mycket liksom kritik för genom åren när det kommer till hans roll och status i Argentina och i landslaget, att han har vikt ner sig, att han inte har burit det där laget så som stora spelare, kanske framförallt Maradona, gjort innan honom, och att han inte har liksom levererat på samma nivå som han har gjort i Barcelona. Alltså, hur robotliknande Messi än har varit i hela sin karriär när det kommer till att prestera på en utomjordiskt hög nivå, så är han ju också en människa. Alltså att kunna frambringa det här, det är mentalt, så är det ju riktigt jävla imponerande.
Ja, det är det. Och för att kliva över då, bara på tal om imponerande, över till den andra matchen, så är man ju såklart imponerad av Mbappé, även om han kanske inte gör sin absolut bästa match. Han är jävligt bra, och hans aktion när han tar med bollen, ett medtag med högen och sen en tvåfotare, studsar på ett ben visserligen, så det är väl ingen ren assist, men ändå, han är där, han är inblandad, och han hotar hela tiden, alltså han kommer med sina kraftfulla steg och sin teknik. Det är en otrolig spelare. Jag vill inte ta ifrån honom något från den här matchen bara för att han inte gör mål mot Marocko. Men jag tycker att hela hans turneringen, det är bara klass rakt igenom ytterligare en gång. Men en spelare som vi kanske inte har pratat så mycket om, som jag ser får stora rubriker och många internationella experter pratar om, i Griezmanns VM. Där han mot Marocko spelade mer som Kanté än som Griezmann brukar göra. Att han också tar det här hårda jobbet, att han gör det för laget. Jag tycker att det också är symboliskt för det här sammansvetsade franska landslaget.
Verkligen. Nej, men Griezmann har ju varit otrolig. Följer man en match, alltså i synnerhet som jag haft förmånen att göra live. Det var väl 4:e Frankrike-matchen vi gjorde igår. Så ser man ju vilken oerhörd arbetskapacitet han har, och hur prestigelös han är i försvarsspelet, och hur smart han är i både def och off, alltså i sina beslut. Det är en riktigt jävla vass turnering från Griezmann, trots att han står väl på 0+0.
Exakt, jo, men alltså, och det är så lätt att bedöma spelare spelarna som Griezmann på 0+0. Och när man går tillbaka till det här mästerskapet och ser att han har 0+0 om 20 år. Men vi ska komma ihåg vad han har gjort för det här franska laget fram till den här finalen. Jag tycker att han bakom någon stor stjärna och någon målskytt har varit den som har bidragit mest. Sen är det andra spelare som har höjt sig också. En Varann som man inte har sett i den här formen sen, jag vet inte, någon glansdag i alla fall i Real Madrid. Och gör en otrolig turnering.
Nej, men jag skulle bara dra parallellen till förra VM:et när Frankrike vinner guld och Giroud går mållös. Alltså, det fanns ju en anledning till att han spelade varje match ändå. Och utan Giroud så hade inte Griezmann och kanske framförallt Mbappé gjort alla de poängen de gjorde. Alltså, nu har ju de där positionerna förändrats och uppmärksamheten har förändrats. Giroud kanske inte hade gjort 4 mål den här turneringen om inte Mbappé hade varit så bra som han är och liksom påtvingat den uppmärksamheten han får av motståndarna.
Griezmann.
Så att det där går ju liksom igen. Ja, nej men precis. Alltså, jag menar bara att den här turneringen så är det Griezmann som inte gör några poäng för att han är längre bak i plan. För att det finns ingen Pogba, det finns ingen Kanté, det finns ingen Rabiot i den här matchen. Alltså, han har ju tvingats ta en annan roll. Och det syns ju uppenbarligen på poängkolumnen. Men han har likväl varit överjävligt bra ändå i sin nya roll.
Toto Balotto är sponsrade av de fantastiska människorna på Champion. Känner ni till Champion? Grundades 1919 i Rochester i staten New York. Det är alltså ett av världens äldsta varumärken. Som idag också är ett av de största livsstilsvarumärkena. Det jag tycker att många kanske har missat det är att Champion skapade hoodien redan på 30-talet och då adderades alltså huvan på plagget för att NFL och MLB-spelare på sideline så att säga skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Men här vill jag verkligen slå ett slag för Champions ikonprodukt Reverse Weave, deras sweatshirt. Som är ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg för att förhindra krympning. Ja, men ni vet ju alla om att bomull krymper och att ja, men det kan bli lite slappt efter ett tag. Men Champion har alltså patent sedan 1952 på Reverse Weave. Och deras hoodie, den är till och med invald i Museum of Art. Det säger väl allt. Jag har en sån här Reverse Weave haft sedan 90-talet. Nu kan du dessutom personifiera ditt Champion-plagg med patches, alltså märken, för en unik look. Detta gör man i Champions flaggskeppsbutik på Hamngatan 30 i Stockholm, mitt emot Gallerian. Det är väl en perfekt julklapp. Glöm inte bort att vara med och tävla om 3 unika hoodies som jag har varit och tagit fram på Champion-butiken. Allt ni behöver göra är att gå in på vår Instagram. Där berättar vi mer om hur själva tävlingen går till. Är det någon kod då? Ja, det är såklart det kod. 25% på hela sortimentet i Championbutiken på Hamngatan 30 i Stockholm och på championstore.com. Championstore.com, koden är TOTO25. Dessutom fram till den 23/12 så bjuder Champion alla TOTO-lyssnare som handlar på ett sätt gratis patches i butiken. Vi säger stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Tre. Och Tre jobbar ju i en lite märklig bransch där alla mer eller mindre säljer samma saker. Och förutom att fixa bra deals på mobiler och surf så satsar Tre därför lite extra mycket på 2 saker. Det första är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan bindningstider. Och det andra är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med deras butiker via nätet eller på telefon. Och Tre är ju ett väldigt trevligt sätt att handla på. Jag har fått välja att prata om någonting alldeles fritt eftersom Tre är så trevliga. Och då skulle jag bara vända mig till alla er som lyssnar på Toto Balotto. Som har lyssnat otroligt många timmar den senaste tiden. Det har ju varit 24 avsnitt Totski. Vi pumpar på med 2 avsnitt hela tiden. Och vi är extremt jävla glada. Ni ger oss så jäkla mycket inspiration. När ni hör av er och när ni kommer på våra events på Toto Live och så vidare. Så jag vill bara ta det här utrymmet att säga tack till alla. Jag önskar alla en riktigt jäkla god jul. Och för alla er som väntar på Never Forget säsong 2. Ni behöver inte vänta speciellt länge. Vi kommer snart tillbaka. Vi säger stort tack till Tre som är så snälla och trevliga. Och ja, det blev inte så mycket snack om mobilabonnemang idag. Men Tre är som sagt måna om att människor ska få det trevligt på deras sätt. Så det gick ju bra ändå. Tack Tre! Hör upp! Det är dags att försöka skaffa sig de bästa möjliga förutsättningarna som går vad det gäller lån. Toto Balotto är ju sponsrad av Sambla och Sambla kan hjälpa dig att dels jämföra upp till 40 olika långivare så att du kan få de bästa möjliga förutsättningarna och kunskaperna när du ska ta ett lån. Men Sambla kan dessutom hjälpa dig att omvandla olika lån, små som stora, med olika villkor till ett enda lån med bästa möjliga villkor för just dig. Mm. Jag tror de flesta har tagit ett lån någon gång och så har man suttit där och betalat helt onödigt höga räntor. För mig handlade det till exempel om en säng. Det blev helt enkelt inte bra med avbetalningsplanen inom citationstecken som presenterades och lät bra till en början. Tvärtom, det blev inte alls som jag trodde och varje månad var brevet från låneinstitutet tung som en jävla tegelsten i brevlådan. Jag borde ha jämfört innan. Har du någon gång känt likadant? Ja, då tycker jag att du ska gå in på samla.se där du kan jämföra och samla lån. Det är ju lite oroliga och jobbiga tider. Så att ta hjälp för att se om man kan få bättre villkor, det är underskattat. Man ansöker om Samlas hjälp på samla.se och bäst av allt är att det är helt kostnadsfritt att ansöka. Jag vill också slå ett slag för deras personliga service kring lånefrågor. De är otroligt bra där. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men jag måste bara säga det kring Argentina och Messi, att det är fan i mig exceptionellt att se honom vandra in och ut från matcherna så som han gör och kanske har gjort liksom mer än någonsin, i alla fall på bra jävla länge under den här turneringen. När han bara liksom, han zonar ut från matchen och han går och drar benen efter sig ute längs högerkanten och bara liksom skannar av, och sen så är det som att han liksom trycker på en knapp och nu så har rätt spelare bollen i rätt läge på rätt position och rätt yta är ledig. Men en minut senare eller tre minuter tidigare så kan för ett liksom så här, ett amatöröga, alltså mitt öga då, så ser man ser inte skillnaden på de givna förutsättningarna, men då trycker han inte på den där knappen. Då har han uppfattat att nej, det här är inte rätt läge. Alltså det måste vara så fruktansvärt svårt att försvara mot en spelare som ibland inte ens dyker upp och ibland har allting klart för sig. Och alltså det måste ju vara så att alltså en spelare som Sosa i det läget känner, vad fan är det på gång nu då?
Vad har
han kokat ihop nu? Vad fan? Alltså ja.
Det var så någon skrev.
Han är så unik i det där spelsättet liksom.
Ja, men det var som de skrev i duellen med Guardiol som ledde fram till, är det sista målet?
Ja, 3-0.
3-0 är det, exakt. Att Guardiol gör ju allt rätt. Han har ju gjort precis det tränaren säger. Stöt inte bort dig, tryck ut honom och se till att det inte orsakar frispark. Han springer med, han har kontroll på honom, han trycker ut honom, han får honom till och med felvänd. Och i det läget så borde han ha kontroll. Där ska det komma en hemåtpass. Spela på rättvänd spelare. Men inte Messi. Där vänder han bort honom och han är för nära mål helt enkelt. Men det går inte att hålla en spelare. Så, det går inte att hålla en anfallsspelare borta från sista tredjedelen en hel match. Det går ju liksom inte. Utan det enda då, det är ju att han skulle ha haft ett understöd. Men den möjligheten fanns ju inte i det läget så som det uppstod. Utan det var Guardiol mot Messi. Det är ju sådär i fotboll ibland. Alltså det går inte att hänga försvarsspelare alltid. Utan det är bara kapitulera, ta av sig mössan och applådera för en fantastisk prestation av Messi. Och så behöver man inte hänga Guardiol för någonting.
Nej, och sen så måste man ju faktiskt säga att han har hittat en otrolig lekkamrat kanske är fel benämning, men han har ju hittat en helt perfekt anfallspartner i Julian Alvarez som löper konstant, han löper för Messi, han löper smart för sig själv, han är en bra jävla avslutare. Alltså det är oerhört kalibrerat det där anfallsparet. Och jag tror att Messi älskar att spela med en sån där spelare som ställer upp på de tomma löpningarna. Alltså jämför känslan i Messi med att ha Julian Alvarez liksom Messi-dyrkande Argentin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nare sen barnsben som tar varenda tom löpning för honom tills liksom han stupar. Och när han inte får bollen bara liksom applåderar, springer tillbaka på rätt sida offside-linjen och kör igen. Kontra att ha liksom Kylian Mbappé i PSG i samma typ av roll i en annan match. Alltså det är nog ingen slump att det ser ut som det gör från Messi i den här turneringen, alltså jämfört med sina lagkamrater och i hans egen output kontra hur han ser ut i PSG.
Nej.
Och har så gjort senaste tiden.
Så är det.
Men jag noterade bara att någon uppmärksammade det faktum att City alltså den här sommaren bytte ut Gabriel Jesus och Raheem Sterling mot Erling Haaland och Julian Alvarez och gick netto plus på affären.
Ja, det är klart. Klart att det är ett sportcheferi också på den högsta nivån.
Det är fan i mig sportcheferi alltså. Mm.
Julian Alvarez har ju fått kriga i City, men han har ju gjort det bra.
Ja, verkligen.
Jag menar bara att konkurrenssituationen är ganska stor. Och speciellt kanske att få spela på den positionen som han trivs bäst i, som här i Argentina. Men vi ska också komma ihåg att Haaland kommer ju att vara skadad en del. Alltså det är en spelare som vi kommer få räkna med, tappar månader. Det är någonting jag är helt övertygad om. Då är det att Haaland kommer vara mycket skadad under sin karriär.
Det kanske han kommer, men sen så behöver ju inte det vara en förutsättning för att Julian Alvarez ska spela mycket fotboll i Manchester City. Alltså vi har ju sett dem spela både tillsammans, men man har ju också sett Julian Alvarez utgå lite mer från en ytterforwardsposition. Och där tror inte jag, i synnerhet inte i ett lag som Manchester City som äger så mycket boll som de gör. Alltså då kan du göra det. I synnerhet när du har de ytterbackarna som Manchester City har. Alltså, det där kommer bli bra. Jag tycker att vi väl i glädjen här nu fokuserar på att Manchester City har imponerat sportchefsmässigt. Snarare än att vi ska pinpointa hålets muskulära problem.
Absolut, absolut. Men du, nu börjar vi prata om Manchester City, nu börjar vi prata om Haaland. Vi har VM-final att se fram emot, det blir supertrevligt. Du, jag ska summera det här mästerskapet i en egen podd, så att säga, en extra insatt podd. Och dela ut lite priser, tänker jag. Det blir bra. Så lite egna kategorier.
Vi ska väl också ta ut varsitt turneringens lag.
Exakt.
Världslaget, så att säga.
Och sen dela ut lite härliga priser. Det kommer, men när vi nu ändå bryggade så fint över till klubblagsfotbollen så tänkte jag att vi avslutar där. Jag såg, och det kanske du också gjorde, att Zlatan har pratat igen och han pratar om fotboll.
Jag såg bara att han har pratat om att framtiden är så ljus att han behöver briller, solbriller.
exakt, och att han såklart inte kommer spela fotboll om han själv känner att han inte är 100% och kan bidra. Att sitta på bänken, eller om man nu inte kan bidra så sitter han heller på bänken eller på läktaren och bidrar på något annat sätt. Men är han på planen, då är han där för att han har förtjänat att vara på planen, inte för att han är Zlatan Ibrahimovic. Sånt där sur går jag igång på, Gugge. Och jag tycker på något sätt nu när VM går mot sitt slut att jag blev taggad på klubblagssäsong, jag blev taggad på de här vintermatcherna som ska spelas i England i mellandagarna och att allting ska dra igång igen. Och då med Zlatan på planen och bara tanken att få se honom i en Champions League-match i en åttondel igen. Man kan ju annars vara lite fotbollstrött, eller folk kan kanske vara lite fotbollströtta. Jag känner lite tvärtom, att det här mästerskapet har gjort att jag ser ännu mer fram emot det som komma skall.
Mm. Vet du vilket surr dock man inte går igång på?
Nej, det vet jag inte.
Silvio Berlusconis pep talks så här i slutet av 2022.
Det känns lite förlegat. Och det är väl dagens understatement.
Ska du berätta för lyssnarna vad han har sagt?
Han är ju på någon slags julfest. Folk sitter där och då pratar vi, alltså när jag säger folk så är det spelare, det är tränare, det är ungdomsledare, det är sponsorer, det är ledning.
Spelarfruar.
Det är spelarfruar, det är glad stämning, det är typ smoking på, det är i alla fall kostymer på, det är mörka kostymer till och med. Så att det är väldigt så där uppstyrt. Det är inget omklädningsrumssurr. Han pratar inte mellan fyra grabbar som att det hade gjort någon skillnad. Men ändå så ni förstår sammanhanget.
Ovetande som att liksom någon filmar med mobilen. Utan han är ju 100% medveten om här.
Han säger vad han säger.
Som Monza-president att kameran rullar.
Han har ju dessutom en stor fet kamera på sig. På de rörliga bilderna som har kablats ut på sociala medier så är det ju en mobilkamera som filmar på en annan stor kamera som ser ut som en...
Ja, men
som
det är det jag menar. Alltså så här, du säger att det är inte mellan fyra liksom, grabbar i ett stängt omklädningsrum och så är han ovetandes om att en mobilkamera rullar. Utan det är ju ett sammanhang där han är 100% medveten om att det här förevigas. Det här ska kablas ut.
Berlusconi har ju en bakgrund då, att uttala sig precis på det här sättet i alla olika sammanhang. Så det är ingenting som kommer som en chock att han gör det inför alla på det här sättet med tv-kameror som rullar på honom. Utan det här är någonting som Berlusconi har hållit på med ända sedan han började tala till folket så att säga i Italien. Och han har också en bakgrund av att ha umgåtts väldigt mycket med prostituerade. Bunga bunga, som ni säkert har hört uttrycket. Det var ju Berlusconi när han beskrev hans knullfester han hade på Sardinien i sin stora villa. Där han då hade lyxprostituerade i mängder och där han spenderade somrar och ja, egentligen lediga dagar. Men det han säger här i alla fall är att om ni vinner mot något av storlagen här, vi pratar Juventus, Inter, Milan, då kommer jag köra en hel busslast med, och nu använder jag det ordet han använder, troje, det vill säga horor, till omklädningsrummet. Det är det han säger.
Mm.
Och det är väl det du har reagerat på, va?
Stort jubel.
Eller hur, Gusten? För du såg inte hela, tänker jag, om det var något annat.
Nej, precis. Utan
det här var den sägningen.
Att vi är framme här i slutet av 2022 och att Berlusconi fortfarande... Ja, men inte bara att Berlusconi fortfarande pratar så här, utan också att det möts av jubel och hejarop. Sen så är jag helt övertygad om att ganska många procent av mottagarna här i liksom Monza-familjen, de känner sig nog ganska manade och tvingade att liksom jubla åt detta och skratta med. Och, alltså, om fem pers applåderar, då får väl jag också kanske applådera lite kortare. Jag tror att ganska många blir lite illa till mods, men förmodligen färre än vad man vill ska bli det. Det här liksom understryker ju att, och det är viktigt att komma ihåg i våran liksom Italien-förbläss, det är ju ett jävla skitland. På så många sätt och vis.
På det sättet så ligger de ju kvar. Men det är många som protesterar mot det där också. Det ska ju sägas. Det finns skitigare länder än så.
Gör det?
Ja, det var inget försvar mot någonting här. Men det är en gammal tragisk man som har haft alldeles för mycket makt under alldeles för lång tid.
Ja. Och det där var en blinkning tillbaka till för något halvår sedan eller vad det var, där vi pratade om just kvinnosynen i Italien. Och du sa, det finns länder med sämre kvinnosyn än Italien. Och jag då sa, gör det? Och vi båda skrattade väldigt mycket då.
Ja.
Men så var det med den saken. En gulasch i alla fall till Don Silvio. Jag vet inte varför jag la till Don i det här sammanhanget, men det gjorde jag.
Ja, Silvio Berlusconi i alla fall. Alla får det lite grann. Schnitzel ska vara också, Gusten, till Vialli som kämpar på. Han är drabbad av cancer och måste nu lämna sina uppdrag för att fokusera på sin behandling. Och det är en ganska tuff fas just nu för honom. Och pratar vi VM, då är Gianluca Vialli en av de gamla legendarerna, helt klart. Så schnitzel till Vialli, helt enkelt.
En uppmuntrande schnitzel.
Exakt.
Härligt. Hörrni, som Thomas sa, vi hörs snart igen. Jag tror att det blir på lördag morgon. Då blir det ett litet inför medaljmatcherna special där vi också tar ut varsitt världslag från turneringen som har varit. Hör av er om det skulle vara något. Vi finns på Twitter, på Instagram, på totobalutta@gmail.com. Fortsätt sprid vårt gospel, ta hand om varandra. Njut av de sista dagarna här av VM, för sen är det över. Sen är det 3,5 år till nästa gång.
3,5 år mörker, jag på att säga. Men på tal om nästa gång, jag hör att du vill avsluta här. Jag vill nu när du nämner det bara säga att jag såg en karta. Jag tror att det var Tancredi Palmieri som skickade ut det. Du har blivit stor i Italien förresten, Gusten.
Jaså?
Ja, Sport Italia som är en av de stora sportkanalerna där nere visade ju din klack.
De gjorde det?
Ja, skickade ju videon till Tancredi och han sa jag ska inte lägga ut den på sociala medier för vi vill ha det exklusivt i Sport Italia så ingen annan tar den.
Då kör hur hade den mottagits då?
Ja, mycket väl, mycket väl. Jag har min goda vän advokat på Sardinien som följer Tancredi. Han är också vän med Tancredi, vi är vänner allihopa. Mauro, han hade kollat på det live och blev väl, han vet ju att du och jag jobbar tillsammans och han vet vem Gusten är och att du jobbar i tv och sådär. Så han har blivit väldigt glad i alla fall. Men på
fan,
tal om,
vad trevligt.
Men, ja, mycket trevligt. Men på tal om att blicka framåt då så skickade Tancredi ut då en karta där det var utplacerat vilka städer som får hosta nästa VM. Och helvete vad man går igång på VM 2026 redan nu. Mexico City, Azteca stadion. Vad säger du? Är det någonstans Gugge Dahlin kanske kan åka?
Ja, men det är väl någon slags helig graal när det kommer till fotbolls-VM.
Ja, men du har San Francisco, du har Los Angeles, du har Guadalajara, där dit hoppas vi att Sverige kommer. Miami, du har New York, Kanada får vara med på tårna också, Toronto, Vancouver, Kansas City, Dallas, fotbollshubben som vi har berättat om i Dallas. Och Kansas City, Atlanta och så vidare. Jävlar! Ha? Det är något annat än Doha, hörru.
Ja, det kan bli något. Det kan bli något alldeles speciellt. Man vet ju att dubbelavsnittslagen i Tutski, de kommer spela i Kansas.
Det är 100%. Det kommer de göra. Du, jag skulle också bara vilja säga att vilket flow vi har med våra spel nu under det här mästerskapet hos Betsson vinner Argentina VM. Ja, men då har vi ett odds, liten odds-jackpot totalt sett på våra rublar också. Ligger redan bra till. Men tripplarna har gått in under slutspelet här också. En 7,5-oddsare, en 6,25-oddsare. Så där ligger vi mega plus också. Och vi ser fram emot att göra en sista raket inför finalen. Den hittar ni under godbitar, boostade odds, precis som alltid på Betsson.com. Och det gäller för 18-åringar uppåt samt stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Glöm heller inte i detta lilla budskapssegment att dricka Pepsi Max och att gå in på vår Instagram. Där har vi just nu tävlingar, julkalender tillsammans med dem. Man kan vinna feta priser. Det var det och sen hoppas jag att jag ser många på, det vet jag redan för att vi har sålt 300 av 400 biljetter till finalen på Space, Frankrike-Argentina alltså. Hoppas att det är 100 pers till vill komma, det tror jag. Och jag tror att det kommer gå åt här kommande dagar. Så vi ses på Space och går vi ut på det här mästerskapet på hemmaplan också på ett bra sätt. Och kolla till Gugge på storskärmen. Kanske klackar eller något.
Underbart, vilken jävla finaldag det är på söndag. Det är inte bara VM-final, det är också Robinson-final. Så att ja, alla ni med ett C-more-abonnemang, ni har ju en ruskig söndag att se fram emot. Jag ska faktiskt se det näst sista avsnittet här nu när vi stänger av. Då ska jag gå upp till gymmet och träna. Slå på Robinson, den sista tävlingen. Det är såklart plankan. Mycket, mycket spänd på hur det här ska sluta. Så att, ja, alla vi med ett C More Premium Plus abonnemang, vi kan ha en riktigt trevlig söndag att se fram emot. Vi hörs igen på lördag. Och till dess, skit på er.
Ciao tutti.
Ciao tutti. If a consciousness in constant flux trees instantaneous entities, my saddest self created an anchor, a portal of unknown or whatever you wanna call it. Well, they call me up and looking for answers. Why he said I'm lost, so lost. Have you found a Benazir that we all been searching for? Have you banished that curse of futility away? I'm glad to say that in a roundabout way there's an asterisk there, a caveat, but I that maybe I had finally left those words behind. We're not so different, you and I will be there again and again and time after time, after time after time. Underneath the kind of thing no light shines through, still up came the man who stands bruised but better in front of you. It's because I've seen the bottom. Yeah, baby.